Det här är en svenska YLE-podd.
President och fru Ståhlberg enleverade försvinna under morgonpromenad på Brändövägen. En gåtfull bil observerad av tre chaufförer. Chauffören igenkänd.
Resan fortsatte. Vi satt återigen tysta, hand i hand.
Finlands första president K.J. Ståhlberg med fru Ester kidnappas av högerradikala aktivister under sin morgonpromenad i oktober 1930. Presidentparet tvingas in i en svart Chevrolet med täckta fönster.
Jag undrade allt mer över varför ingen hade slagit larm där hemma. Å andra sidan hade jag inte sagt något till någon. Men vi hade varken kommit till frukosten eller kaffet. Och nu var middagstiden redan förbi, för det hördes nyheter på radion. I övrigt visste jag ingenting om tidens gång. Hur kunde det vara möjligt att ingen visste något? Vi åkte bort från Varkaus. Landskapet blev allt dystrare. Kvällen mörknade. Männen meddelade att målet var Joensuu. Där skulle en annan bil och andra män möta oss. Då hade de här männen slutfört sin uppgift.
Resan som har börjat på Brändö i Helsingfors har nu passerat Varkaus. Och presidentparet får veta att man är på väg till Joensuu och bilbyte. Men vad ska hända sen? Vart är man på väg? Mot gränsen och Sovjetunionen eller mot något ännu värre. Det här är tredje och sista delen av Svenska Yles podcastserie om skjutsningarna i Finland. Av mig, Mikaela Wörlander. Birte Wingren läser ur Ester Ståhlbergs dagbok.
Nu var det tydligt att vi var på väg mot gränsen. Varför skulle vi annars till Joensuu? Jag greps av en känsla av enorm otrygghet. En gång när männen samtalade riktigt högt viskade jag till John. Vart tror du de för oss? Får väl se. Det kom med den vanliga lugna betoning som jag kände så väl. Tyngden på första ordet. Långsamt. Får väl se. Tror du att vi klarar den här resan med livet i behåll? Får väl se. Det kom helt utan rädsla. Som om det varit frågan om vilken vardaglig sak som helst. Visst fanns det en viss högtidlighet i svaret. Men samtidigt en djup frid. Det blev allt mörkare. Vi passerade något som liknade ett hus, men även det var mörkt. Skogen var redan alldeles svart. Hur enkelt skulle det inte vara för dem att låta oss försvinna spårlöst i den här öde marken? Åtminstone vid gränsen. De kunde låta oss sjunka ner i en myr med ett rep eller en sten runt halsen. Vi var så långt från alla bebodda trakter att ingen någonsin skulle få veta något. Eller i så fall bara så många år senare när det skulle spela någon roll.
Sommaren 1930 är våldsam i Finland.
På tisdags eftermiddagen spreds det uppskakande meddelandet att president Ståhlberg och hans maka med all sannolikhet blivit enleverade i en mystisk bil. Enleveringen skedde vid 9-tiden på morgonen på Brändövägen Men först på eftermiddagen gjordes polisanmälan. Allt tillgängligt polismanskap alarmerades.
Mellan maj och oktober förs 254 människor bort från sina hem till annan ort. Ett 50-tal skjutsas över gränsen till Sovjetunionen där det, som de höga radikala menar, hör hemma. Tre personer mördas under skjutsningarna och ännu fler dör som en följd av våldsamheterna.
Timme efter timme passerade. Det hela såg allt dystrare ut. Det kändes allt otryggare. De enorma ödemarkerna. Den mörka natten. De hänsynslösa männen. Hand i hand. Hand i hand. Om den andra bilen möter oss i och en så och vi flyttas över till den, då börjar en ny resa. Vart? Jag är inte rädd för att bli skjuten. Inte för det där vapnet, det går snabbt. Men grymhet. Allt man kan föreställa sig skulle kunna hända. Vad som helst. Är det verkligen så att vi måste offras? Horisonten var helt mörk. Bara mellan trädtopparna kunde himlen urskiljas. Jag drabbades av en oändlig längtan efter att återigen få se ljusen från en stad. Att få se horisonten randas av elektriskt ljus som närmade sig. Även om vi bara körde förbi skulle jag ändå få se mörkret dra sig tillbaka en aning.
Niin, kun minä tulin Joensuun lähelle sitten siihen kilometripatsaalle, niin kuin oli Jaskari ohjeet antanut. Ja siinä, missä kaupungin valot näkyy.
Den höga radikala aktivisten och chauffören Jukka Chané har kört den svarta Chevrolet med presidentparet. Enligt ordern från Sordavala och överenskommelsen med Suomen Lukko ska bilbyte ske i Joensuun.
Ja sitten jatkon matkaani eteenpäin ja kilometri ylväs 1 Joensuusta Onttolaan päin.
Nu hördes hundskall, ett hus. En stund senare ett hus till, fast mörkt. Långt borta syntes faktiskt ett skimmer på himlen. Det närmade sig. Så småningom skulle vi komma till Joensu. Det kändes tryggare.
Siinä kaupungin valot alko näkymään.
Stadsljusen syntes och jag började vänta på mottagaren.
Vi stannade vid en kilometerstolpe och männen samtalade med varandra. Det var ju här det var, precis här, men det syns ju ingenting.
Ketään ei tullut vastaanottamaan ja minähän joudun siinä sitten polttaan oli lopussa.
Men ingen kom. Bensinen höll på att ta slut. 700 kilometer hade vi kört.
Ja 700 kilometriä ajettuna yhtä mittaa jonkinlaisen pienen taikka suuremman jännityksen alasena.
Vi körde till staden ända in på huvudgatan. Staden sov. Det lyste i några fönster, fastän klockan redan var över 12. Vi körde långsamt fram och tillbaka och de tre männen höll utkik åt båda hållen och granskade varenda bil eller människa som de såg. De blinkade med billyktorna, men ingen bil stannade. Vid en korvvagn i ett gathörn stod en gammal polis. Några skyddskorister kom gående längs vägen. Ingen lade märke till oss.
Sittenhän siinä ei ollut muuta kuin minä aloin haikailla sitten, että no mihkäs minä nyt nämä paketit panen, kun ei ole vastannut.
Männen körde fram och tillbaka på samma gata i en hel timme. Och ett par gånger stannade vi vid stolpen som vi stannat vid tidigare. För att sedan fortsätta igen.
Ja lähdin ajelemaan kaupunkiin sitten. Tuumme, että kai siellä jonkinlaisen meikäläisen löytää, että...
Vart ska jag riktigt leverera paketen? No, i stan ska jag väl hitta någon av de våra.
Mihinkä nämä pakkaukset pannaan tästä?
Äntligen stannade bilen vid torget. Föraren gick iväg. De andra satt stelt kvar och vaktade oss. Jag var redan så säker på att det här skulle bli vår sista resa. Eller åtminstone en resa till gränsen. Att jag inte längre väntade mig något annat än ett våldsamt slut. Jag tänkte, så här tänker jag inte försvinna. Först ska jag tala. Hör på nu, sa jag högt. John tryckte min hand för att hindra mig. Nej, nej, det tjänar ingenting till. Men jag fortsatte. Jag säger det till er nu. Rör inte den här rena mannen. Begå inte det tunga brott som ni håller på att begå. John tryckte min hand avvärjande. Order måste lydas, svarade den tjockläppade dystert. Det finns inget som tvingar er. En sån order måste inte lydas, jag ska säga er. Ni kommer aldrig att få frid i själen, aldrig sova en natt. Det här dådet kommer att följa er som en mardröm tills ni avslutar era liv i förtvivlan. Vi måste lyda. Har ni alltså inga hjärtan? Det slocknade redan för flera år sedan. Det sades dystert och uttryckslöst. De satt med böjda ryggar som tyngda av sin egen skuld. Helt orörliga. Allt var alltså förlorat. Inget hjälpte längre. Vi hamnade i en mörk ljudlöshet.
De har kört sedan morgonen. Nu är det nästan midnatt. Skjutsningarna är ofta organiserade så att en bil kör en sträcka, sen tar en annan bil över och fortsätter resan. Nu har Jukka Janet kört sin sträcka, men ingen finns där för att möta dem. Olika grupper som Frontmannaföreningen och skyddskårarna finns över hela landet och många av dem stöder de högerradikala aktivisterna. Därför kontaktar Jukka Janet de sina, som han kallar dem. Men vad är det som har gått fel? Varför möter ingen dem? Suomen lukossekreterare Mikko Jaskari hade fått ordern av den berusade översten Eero Kuussaari som gett den vidare till Jukka Janet. Därefter har han i ett telegram bett om en bekräftelse och föreslagit en plats för bilbyte. Det högsta skiktet inom finska armén är inblandat. Men när meddelandet når fram till general Valenius har han inte tillgång till kodnyckeln och därför läser han inte telegrammet. När han till slut läser det stoppar han skjutsningen. Då är det redan för sent, men den kommunikationen vet Jukka Janet ingenting om.
Joo, minä ajon sitten apteekkiin aivan umpimähkää ja kyselin sitten, että onko siellä nyt sellaisia henkilöitä, tämä apteekkarin tiedos, jotka mahdollisesti tietäisivät jotain näistä kyydityksistä, että minullakin sattumalta on tuolla yksi pakkaus matkassa, eikä vastaanottaja ole tullut.
Så jag körde till apoteket för att fråga om apotekaren skulle veta någon som känner till något om den här skjutsningen. Att jag råkade ha ett paket men ingen mottagare.
Han kävi puhelimessa ja tuli ilmoittamaan sitten minulle, että asia on niin, että teidän pitäisi jatkaa nyt Kuopion suuntaan.
Och så fick jag besked att jag borde fortsätta till Kuopio.
Föraren kom tillbaka. Han var förändrad. Med en alldeles förändrad, fullständigt mänsklig röst meddelade han. Nu är saken klar. Den andra bilen kommer inte. Ni kan gå. Det var riktat till männen. Männen krängde sig ut ur bilen. Jag kunde inte tro mina öron. De kommer inte. Ett under hade skett. Ett helt uppenbart under. Har ni respengar? Frågade ledaren männen och tog fram en sedelbunt. Det hade de. Se till att ni tar er till järnvägsstationen. Jag tar dig här till Helsingfors.
Kun minä huomasin, että vastaanottajia ei ole, että minä joudun näiden kyydittävien kanssa siis seikkailemaan ja hakemaan yhteyksiä, niin minä kysyn kyyditysapumieheltä, että onko teillä pojat kummallakin rahaa?
Niin.
Kyllä heillä on. Mästä teidän täytyy saada junaliput tästä siis pääkaupunkiin takaisin.
Niin.
Että minä jään nyt näiden kanssa, koska todennäköisesti tämä asia on mennyt jollain tavalla sekaisin ja ristiin.
Niin.
Siis vapauttaakseni nämä pojat laskeakseni menemään ja pelastautumaan.
Då jag märkte att det inte finns någon mottagare frågar jag hjälpmännen om de har pengar. Ni måste ta tåget tillbaka till huvudstaden.
Ei, ne oli jossain viettäneet yönsä muistaakseni asemahuoneessa ja kävellen ulkona. Te eivätkä lähteneet kaupungista pois, niin kuin minä olin ajatellut.
Bildörren hade lämnats öppen och han satte foten på trappsteget och sedan böjde han sig ner mot oss och talade med en civiliserad och alldeles befriad ton. Nu måste jag se till att jag inte åker fast. Om jag släpper er fria här så larmar ni givetvis polisen med en gång. Om jag tar er till Helsingfors kan jag försvinna. Han körde till gamla apoteket för att ta bensin. Klev ut ur bilen och gick för att ringa på dörrklockan. Sedan gick han förbi bakom bilen och försvann.
No joo, me katseltiin sitten siinä ikkunasta ulos. Minä ilmoitin, että minulla on nyt tuossa semmoinen kyydittävä ja kyllä kai minä sitten mainitsin nimetkin, että se on Stolberrouvina, kun mulla on tuossa autossa ja vastaanottaja ole. Ja mitä sinä teen nyt oikein?
Några minuter senare tittade vi på varandra. Han kommer nog inte tillbaka. Vi öppnade dörren och stod på gatan. Den tomma gatan. Vi gick därifrån.
Me katsottiin ikkunasta ulos. Ja silloin tämä pariskunta nousivat vaunusta ulos ja ottivat toisiaan niin nätisti kädestä kiinni ja lähtivät kävellä paapottelemaan katua pitkin. No, jouti mennä, koska tämä kyytys on mennyt sekaisin kerran, eikä vastaanottajia ole, ja minulla ei ole mahdollisuutta enää jatkaa.
Och så tittade vi ut genom fönstret och såg hur paret steg ut ur bilen och så nett tog varann i handen och började promenera längs gatan.
Presidentparet går längs gatan i Joensuu, hand i hand. Mitt i natten letade efter ett ställe att övernatta på. Följande dag tar det tåget till Helsingfors. På stationen hade samlats flera hundra människor för att visa sitt stöd för presidentparet. De sjunger och överräcker blommor. Under ett trefaldigt hurra startar tåget mot Helsingfors.
Ja sitten kun Stolberia lähdettiin komisti viemään toisen luokan rautatievaunulla jälleen Helsinkiä kohden, niin nämä pojat osti junaliput ja menivät kolmannen luokan vaunuun samaan junaan.
Så då Stolberg fördes elegant i andra klass till Helsingfors, tog pojkarna tredje klass i samma tåg.
Ei, nämä etsivät oli sitten arvanneet, jotka siellä olivat asemalla.
Niin.
Mä nähneet kaksi vierasta miestä.
Tusentals medborgare samlade på stationen. Hurrarop, blommor, tal.
Presidentparet Stolberg varmt hyllade vid hemkomsten.
Hyllningar överallt på återfärden.
Vid varje stopp samlas de människor som sjunger och överräcker blommor. Hemresan blir ett segertåg som tidningarna skriver stort om.
Precis klockan 7.40 körde nattåget från Viborg in genom dimman. Pressfotograferna trängde sig fram och en våg av förväntan gick genom människomassorna. Några minuter efter det tåget stannat och de övriga passagerarna stigit av visade sig president Stålberg med familj på vagnsplattformen och steg ned på perrongen. Bredvid honom stod hans maka med ett fång ljusröda rosor. President Stålberg yttrade följande ord. I människolivet växlar ljus och skugga. Just då ett svart moln fördunklar allt kan den lysande och värmande solen visa sig. Sålunda kan Gud rå då människan annorlunda besluter. Så har det gått även på den färd från vilken vi nu återvända. Den ena dagen utan allt lagligt rättsskydd berövade den i grundlag garanterade friheten. Den följande åter andas vi den lagliga samhällsordningens rena luft och rör oss på rättsordningens säkra grund. Den som erfarit sådant tvekar icke i valet, i synnerhet om han under hela sitt liv, årtionde efter årtionde, blivit allt fastare övertygad därom att ett människovärdigt liv för de enskilda medborgarna bäst är nås på den lagliga rättsordningens grund i en demokratisk stat. President Stålberg utbrakte därpå ett trefaldigt leverop för den lagliga samhällsordningen. Ett kraftigt leverop skallade för honom och vänner överräckte rosor åt fru Stålberg. De hemkomna följdes av leverop samt viftning med hattar och näsdukar. Då de nådde stationsporten sjöngs vårt land, följt av nya leverop.
Den sista skjutsningen blev en stor politisk skandal och en traumatisk händelse för de inblandade. Men kanske den också på ett underligt sätt kom att påverka det politiska livet, så att säga omvänt. Sommaren 1930 hade Finland varit nära en diktatur. Men nu slutade det hela med en seger för demokratin. Historikern Apo Roselius sammanfattar.
Det blev för Stålberg och för moderatkretsarna inom det borgerliga Finland så blev ju på ett sätt en seger. Det fanns mycket få sympatier för de som hade skjuts och istället var det då den här moderata linjen som segrade med. Och Stålberg fick på ett sätt vara den här symbolen för detta. Den här ekonomiska krisen fortsätter långt in på 30-talet, 31-32 är svåra år. Alltså det här missnöjet, oron i samhället fortsätter oberoende. Men att, ska vi säga just för den här aktivistledningen så blir det nog allt svårare att hitta ett lämpligt sätt att verka. Allt fler människor som vänder dem ryggen.
Om man liksom tittar framåt, så vad hade det för betydelse det här som de här skjutsningarna eller det här som hände 1930 då?
Man kan säga att det hade den motsatta effekten till vad aktivisterna ville. Det är att den här radikalismen, högerradikalismen, kom så tydligt fram genom handlingar och genom öppet politiska krav. Så fick ju nog det övriga samhället att reagera. Och det är speciellt då socialdemokraterna, Väinö Tanners socialdemokrati, som bygger broar. Och det är det här som blir avgörande, den här förståelsen liksom att vi tillsammans, vänstern och centerblocket, måste gemensamt arbeta för laglighet och för att skydda demokratin och parlamentarismen. Så det här blir en mycket viktig faktor sen under 30-talet. Och Och tack vare det så förstärks också den nordiska inriktningen. Social politik får ett helt annat värde. Så att om man ser riktigt långt ifrån så kan man säga att det hade positiva effekter. Men det är klart att i tiden, början av 30-talets Finland, så var det ju svårt att se så många positiva effekter, utan det var, det betydde för många, många människor en tid av obehag och rädsla och till och med skräck.
Hur skulle det kunna gå då?
Hotet fanns ju att en statskupp skulle ha ägt rum där lapporörelsen skulle ha bildat regering. Det som lapporörelsen lyckades med var ju att skapa en ny regering, alltså att få den här svinhuvudsregering till stånd, och att kraven på de så kallade kommunistlagarna som förbjöd då kommunistisk verksamhet, så det fick man igenom, och lapporörelsen fick mycket igenom. De gjorde nästan en statskupp, men ändå inte riktigt. Och det att de inte helt gick till slutet med det, så räddade ju den finländska demokratin under 30-talet. Men att ja, den här faran för en autoritär stat, den är tydlig och klar. Det här sättet hur det skulle ha skett, den här övergången. Så det fanns det tillräckligt med exempel i Europa.
Ni har lyssnat till Svenska Yles podcastserie om skjutsningarna i Finland sommaren 1930. Producent var Staffan von Martens. För ljudbearbetningen ansvarade Jyrki Häyrinen. Dramaturg var Ari Nikkinen. Och jag heter Mikaela Wörlander. Och till sist en epilog. På dagen 5 år senare minns Ester skjutsningen. Birte Wingren läser ur Ester Stålbergs dagbok.
Vi, John och jag, var ute på promenad på morgonen. Fast lite senare än samma dag för 5 år sedan. På kvällen igår blev jag plötsligt så sorgsen. Det kändes tungt att minnas ett och annat. Varför skulle en så mörk skugga kastas över våra liv? Jag har svårt att glömma det. Även om det under längre tider kan ligga i det undermedvetnas frår. När jag minns det känns det underligt att en så stor oförrätt och ett så hemskt dåd har kunnat ske. Och att det för alltid kommer att förmörka Johns levnadsgång. Varför blev just han föremål för ett sådant raseri? Först när jag låg och ruvade på dessa tankar gick det upp för mig att det var kvällen innan minnesdagen. Varje år har jag kommit ihåg dagen och gratulerat John och mig själv att vi fortfarande lever. Att deras plan gick i stöpet. Men de vann ändå mycket. Eller kan det vara så som Tanner sa när vi återvände? En bättre segerresa för demokratin har ännu inte gjorts. Jag var ändå sorgsen över minnet. Och jag frågade John, är du inte ledsen över att det har hänt? Varför skulle jag? Förr var jag det. Men det är redan 5 år sedan. Och nu är det gammalt. Kom hellre ihåg vad de gamla romarna sa. Var nära inte dig själv. Andra kan inte göra det. Med det mattades även mitt minne.